Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning. Vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej och välkomna till Gynpodden. Idag så ska vi prata om psykisk ohälsa under graviditet och under nyföddhetsperioden. Och psykisk ohälsa som till exempel depression och ångest ökar ju mycket i vårt samhälle. Och likaså antalet kvinnor som står på psykofarmaka. En vanlig uppfattning är att när man blir gravid så bör man sluta med sina antidepressiva läkemedel och läkemedel för till exempel ADHD. Men stämmer det? Om detta mycket mer ska vi prata om med överläkare inom psykiatri och gynekolog och förlossningsläkare Petra Jonsson Bygdevall. Välkommen!
Tack!
Så roligt att du är här.
Tack!
Jag har ju under min tid som gynekolog ringt dig då och då, för du är liksom experten på det här. Och ibland när man har lite frågor som ingen annan av kollegorna kan svara på, då ringer man dig. Du har ju den här fina kombinationen, psykiatriker och gynekolog och förlossningsläkare.
Ja,
ovanlig kombination.
Ja, alltså det finns, det är ju, jag tänker ändå att det är en del som har kompletterat på det här sättet. Så att jag är inte helt unik.
Nej, men vad började du med?
Nej, men då började jag, jag blev först gynekolog och obstetriker och jobbade som specialistläkare ett tag. Jag jobbade även på en IVF-mottagning.
Mm.
Och sen så bytte jag och kompletterade och blev psykiater.
Mm. Och då är det 5 års liksom, vidareutbildning till?
4,5 år.
4,5 år.
Jag fick tillgodoräkna med ett halvår.
Okej. Okay. Mm. Mm. Och vad var det som gjorde att du liksom ville lägga till psykiatri när du
var gynekolog? Ja, men det var väl det här som jag tänkte ända från början. Det otroligt intressanta samtalet. Längtan efter att lägga det här pusslet. Hela människan pusslet och gränslandet mellan ja, men kropp och psyke.
Mm.
Så det är mellan skiktet, mellanlandet.
Ja. Och jag tänker också att din specialistkompetens inom just graviditet, förlossning och psykiatri är ju väldigt viktigt, för att det är ju en skör tid att vara gravid. Och vi ska prata om det här. Vi får ju mycket, både när man jobbar som liksom gynekolog och förlossningsläkare, men också till våran podd och att Instagram, så får vi mycket frågor om läkemedel och kvinnor som planerar att bli gravida och man känner att man måste sluta med sin antidepressiva medicin och sånt. Och då vi ska ta reda på om det stämmer. Men du Petra, du jobbar på lite olika sjukhus här i Stockholm, men du är anställd på något som heter konsultenheten, har jag förstått. Och så är du på Huddinge sjukhus ibland och Södersjukhuset ibland.
Mm. Mm. Men jag är anställd av psykiatrin.
Ja, just det.
Och somatiken köper psykiatri, kan man säga.
Just det. Mm. Okej, men nu kör vi igång med mina frågor.
Ja.
Varför är graviditet och nyföddhetsperioden så extra känsliga perioder när det kommer till psykisk ohälsa?
Mm. Jag tänker att det är många orsaker som kan ligga bakom det. Men dels det här unga, den här tidiga vuxenåldern är ju en tid som många psykiska sjukdomar debuterar i. Depressioner, bipolär sjukdom kan debutera där, och psykossjukdomar kan också vara ung vuxen ålder. Så att det är en tid i sig när man kan bli psykiskt sjuk. Och sen så har man ju det här, det andra är ju, tänker jag då, att man brukar prata om en tidpunkt i livet när man skaffar barn, när man är psykologiskt väldigt skör. Man börjar ifrågasätta vem man är och vad man har varit med om och sin egen uppväxt. Man kan fundera över hur man blir som förälder. Det är en existentiella frågor som kommer upp just precis i det här. Parrelationen kan bli helt annorlunda. Och sen så är det den hormonella biten som också en del blir väldigt drabbad av. Extrem trötthet, man kan få smärta. Fysisk förändring i kroppen som inte är helt lätt att liksom hantera. Så att det är liksom, en del sover jättedåligt. Så att det är massor med olika saker som inverkar, tänker jag.
Mm. Någonting som du nämnde innan vi började spela in här, det var just de kvinnor som har GAD. Mm. Att det kan bli ganska besvärligt under en graviditet. Vad är GAD för något?
Det är ju en generaliserad ångestsyndrom, heter det. Men det är en oro, alltså en väldigt stark ångest och oros, mycket ångest och orostankar. Och för att egentligen uppfylla de kriterierna för att få den diagnosen, så är det också att man är väldigt mycket förväntansoro, och att man har väldigt stark oro helt enkelt. Mycket katastroftankar. Ofta har man ett säkerhetsbeteende, man kan man kanske är jätteorolig för att plattan ska stå kvar, liksom stå på, att det är eldsvåda, eller man kan vara väldigt orolig för sjukdomar, att man ska drabbas av cancer eller annan allvarlig sjukdom. Och någonting, tänker jag, är när man blir gravid, så är det ju en ultimat kontrollförlust som kan trigga igång otroligt mycket orostankar.
Men du Petra, när jag fick mitt första barn, jag har alltid haft lätt för ångest, men jag har ju inte någon GAD-diagnos, men jag har liksom som barn lite lätt för ångest och liksom så. Växte bort när jag blev liksom ung vuxen, men sen när jag fick mitt första barn, alltså jag hade så mycket ångest. Det var som att det var helt otroligt hur mycket ångest jag hade. Sen gick det över efter ett par månader. Men jag kan tänka mig, om man har en GAD-diagnos, att det är en sån skör period att få barn. Och man är ju livrädd för allt. Att det ska hända en själv något, att det ska hända bebisen, att det, huset ska brinna upp, eller vad det nu kan vara. Otroligt besvärligt.
Och inte sällan tänker jag att jag träffar patienter som har på något sätt ett säkerhetsbeteende, och man kan reglera sig själv. Man kan ha olika strategier för att hantera den här ångesten. Men när man blir gravid, då har man ju även då har man ju ett ansvar för en annan individ också. Så dels så kan det vara väldigt mycket saker i sig som är oroande under graviditeten. Man är orolig för förlossningen, man kanske är orolig för andra saker som kan inträffa. Men sen så kan det också vara efter förflossningen, att den här oron förflyttar sig till barnet. Tänk om barnet slutar andas, tänk om det sätter i halsen, tänk om det blir sjukt. Alltså det är nästan så att det inte går att härbärgera, tänker jag, för vissa patienter.
Vad ska man göra då?
Då tänker jag att man ska söka hjälp. Det finns fantastiskt fin hjälp att få. Dels så finns det KBT som man kan få via vårdcentralen oftast. Första linjen psykiatri är jättebra på det här. Det finns också läkemedel man kan ta.
Är det antidepressiva
läkemedel? Det är antidepressiva läkemedel. De här vanligaste läkemedlen som kallas SSRI-läkemedel kan vara hur potenta som helst.
Och de går bra att ta när man ammar?
De går jättebra att ta när man ammar. De går också jättebra att ta när man är gravid.
Precis, då kan vi gå in på det med, om man står på ett antidepressivt läkemedel och vill bli gravid, eller är tidigt gravid. Hur ska man tänka kring det då?
Inte helt lätt att svara på, men generellt ska man väl alltid tänka på de här vågskålarna. Hur är det? Vad är fördelen och vad är nackdelen? Det ska vara evidens, tänker jag, kring det här. Och man kan ha ett evidenstänkande. Man vet att, om vi säger så här, att du vet att du kommer bli sjuk. Att du kommer återinsjukna kanske i depression om du sätter ut ditt läkemedel. Då får man liksom lägga det i vågskålen. Och vad innebär det då att bli sjuk i depression? Man kanske hamnar liksom i ett riskbeteende. Man kanske får andra behov av att dämpa sin ångest. Det kan vara så att man får svårt att somna. Det kanske är så att man får relationsproblem. Man kanske inte klarar av att gå till arbetet. Man kanske får andra typer av funktionsförluster. Det kanske är så att man inte längtar efter att bli förälder. Man kanske blir orolig, man kanske hamnar i en depression, och det kan bli svårt med anknytningen. Hela den biten måste man liksom väga in mot eventuella risker med att ta det här läkemedlet. Och det är också olika på olika sorters läkemedel, så det här är inte helt lätt. Så det här tänker jag att man behöver ha en person att bolla med och ställa frågor till, och gärna om det är möjligt. Det är absolut inte alltid det är möjligt, men helst ska man ju ha gjort den här planeringen innan man är gravid. Men det är ju lättare sagt än gjort.
Har vi inte ändå haft den vanligaste läkemedelsgruppen, det som kallas då SSRI, haft att vi har haft det så pass länge att man vet att det är säkert att ta det under graviditet.
Jo, det kan man absolut säga. Och det vanligaste är ju då sertralin och escitalopram. Det är egentligen de två läkemedlen som man brukar rekommendera när man är gravid eller när man planerar en graviditet. Och de anses ju vara helt ofarliga faktiskt.
Mm. Kommit lite andra läkemedel också. Det är ett som jag stötte på då som heter Brintellix. Jag känner inte till det särskilt väl, men det är också ett ganska nytt antidepressivt läkemedel, eller hur? Hur kan man stå på det om man är gravid?
Brintellix är ju ett förhållandevis nytt läkemedel och det är ju, lanseras ju framförallt därför att det är ett, ja men ett relativt potent läkemedel, antidepressivt läkemedel som inte ger sexuella biverkningar. Och därför så har det blivit väldigt populärt. Det man kan säga det är att eftersom det är ett relativt nytt läkemedel så är det inte någonting som man med säkerhet kan säga att det är ofarligt. Troligtvis är det det, men det är fortfarande så väldigt få studier kring det här läkemedlet så att det är svårt att rekommendera det.
Mm, jag förstår. Och SNRI?
Ja, det är samma. Alltså det är ju framförallt då, de innehåller även noradrenalin. De anser man också vara säkra. Det finns inga skäl till liksom att vara orolig, avbryta en graviditet och så. Men det är inte förstahandsläkemedlen som man sätts in på.
Nej.
Utan det är när man kanske har provat ett läkemedel, ett vanligt SSRI, och så man kanske har provat SSRI-läkemedel nummer 2 som inte heller fungerar eller ger effekt. Då går man in på SNRI-läkemedel.
Just det.
Mm. Och det är framförallt då Venlafaxin och Cymbalta.
Mm. Hur ska man tänka när man har fått sin bebis? Jag tänker med, jag vet på BB så, om man har en psykisk ohälsa, en känd psykisk ohälsa och är på BB, då pratar vi alltid mycket sömn där, att det är viktigt.
Och där är det också lite olika vilka typer av läkemedel man rekommenderar under graviditeten. Och under amningsperioden om man ammar.
För att kunna sova, tänker du?
Ja.
Mm.
För sömnen kan ju vara, en del har ju jättesvårt att sova under graviditeten. Och en del har ju jättesvårt att sova efter.
Men Lergigan, det skriver vi ju ut mot graviditetsillamående. Så det får vi väl säga är säkert. Det blir ju man ju jättetrött av. Eller?
Ja.
Jag blir i varje fall det.
Man blir jättetrött av det.
Ja.
Sen finns det här som heter Lergigan Mite.
Mm.
Och sen så finns det ju Lergigan Comp också.
Mm.
Comp-varianten är ju, kan man ju ta mot illamående, men den blir man ju inte så trött av.
Nej.
Men de vanliga Lergigan-tabletterna kan man ju använda som sömnmedicin.
Mm. Mm.
Och även Proppavan är ju någonting som man brukar använda under graviditeten. Det är också väldigt vanligt.
Mm. Men insomningstabletter ska man undvika om man kan det där.
Enstaka, alltså det finns ingen risk för missbildning vad man vet och inte heller någon långtidspåverkan på barnet. Men just när man ammar så vet man också att det går över i bröstmjölken och äter man för täta, att man medicinerar tätt eller att man har för höga doser så har man sett att vissa barn kan bli trötta.
Okej, okay. Så man ska de får också insomningstablett i sig så att säga.
Ja, precis så. Så att enstaka tabletter går absolut bra, men det är inte så att man ska stå på det regelbundet, det rekommenderar man inte.
Nej. Och varför är sömnen så viktig?
Sömnen är jätteviktig för återhämtning av läkning, psykisk stabilitet och helt enkelt så. Jätteviktigt.
Mm.
Och i psykiatrin så pratar vi jättemycket sömn med våra patienter. Därför att vissa affektiva skov eller vissa liksom, psykiska sjukdomar kan bli sämre absolut när man sover dåligt.
Man kan utlösas också av sömnbrist, eller hur?
Mm. Det klassiska är ju att man har en bipolär sjukdom och man inte får sova ordentligt och det kan trigga igång ett affektivt skov.
Mm.
Med det menas att man kan hamna i en hypomani eller mani eller en depression av sömnbrist. Mm. Så därför tycker vi att sömn är jätteviktigt.
Prioritera.
Yep.
Mm. Så ta hjälp av omgivningen, tänker jag också. Hjälp med bebis och inte vara vaken hela nätterna med bebis. Men också, Lergigan är ju också säkert att ta under amning, eller hur?
Där brukar vi faktiskt rekommendera i första hand att man tar något som heter kvetiapin.
Okay.
Det är egentligen det enda läkemedlet som är, om man går in i Janusinfo och läser, som är, där det står att det är en etta, så det är det som man rekommenderar.
Okay.
Kvetiapin är ett neuroleptikum, alltså en typ av psykosmedicin, men i låga doser så ska man ta, kan man ta det, och då går det bara på sömnreceptorerna. Otroligt effektivt, och det kan man använda utan problem under amningsperioden.
Okej. Men sen tänker jag i och för sig också det här med insomningstabletter om man är själv med bebis och så. Alltså det är klart att det måste man ju alltid ta i beaktande. Man måste ju ha hjälp av sin omgivning och anhöriga att ta hand om bebisen så att man får sova.
Absolut. Jätteviktigt. Och där tänker jag att man kan väl prata om delamning också. Jag tycker att vi pratar för lite om delamning.
Verkligen. Ja, håller med. OCD, vad är det för någonting?
Tvångssyndrom. Kan också bli besvärligare när man är gravid och även kanske när man har fått sitt barn. En del har ju mycket att det är basilskräck eller att man tycker att det är smuts eller att man är, behöver duscha eller liksom att det är, man vill inte att få in andra personer kanske i ens bostad, hela den biten. Och det här med små barn är inte alltid helt lätt heller då.
Nej.
Utan det kan också triggas igång.
Finns det bra hjälp för det?
Det är precis samma sak där. Där tänker jag att man ska söka hjälp. Antingen så finns det otroligt fin internetbehandling som är tillgänglig för alla var man än bor i hela Sverige. Så att internetbehandling kan jag verkligen rekommendera. Och det är ju terapi. Jättefin KBT för det här. Och sen så tänker jag också att man kan få hjälp via vårdcentralen eller alltså första linjen psykiatri, eller man kan också ringa till någon psykiatri. Och det är samma sak, det är SSRI-preparat som har väldigt, väldigt god effekt.
Jag tänker att det är väl liksom lite gruppen ångest, depression och det här OCD, det är lite samma grupp, eller hur?
Ångestsjukdomar.
Om vi går vidare och pratar om ADHD, graviditet och amning. Först och främst, finns det någonting som visar på att en ADHD-funktionsnedsättning blir sämre av graviditet?
Nej.
Amning då? Alltså i nyföddhetsperioden, kan den bli sämre?
Du menar att själva ADHD blir sämre?
Ja, att man får liksom mera funktionsnedsättning.
Alltså egentligen inte sjukdomen i sig, men allting är ju, det är ju symptom. Alltså, det är klart att det kan bli ännu större belastning på om du har liksom exekutiva svårigheter eller att du har liksom svårigheter med strukturen eller kanske komma igång med saker och ting. Så det är klart att det här kan ju också ställa krav, alltså ännu högre krav på liksom struktur och passa tider och när man har ett litet barn. Och det kanske är också så att det är viktigare att du gör det. Så att det är klart att det kan bli en extra belastning.
Hur ska man tänka kring om man står på en medicin mot ADHD? Vilka är de vanligaste?
Det vanligaste är ju Concerta. Eller som jag kan tycka nu är ju det kanske ännu vanligare att man står på Elvanse. Två olika sorts liksom läkemedelsgrupper. Det här är inte helt lätt att svara på. Det finns lite olika skolor och det finns inga tydliga riktlinjer som Socialstyrelsen har kommit ut med. Så det finns lite olika grupperingar även inom läkarkåren. Vad man tycker kring det här. Ska man stå på det eller ska man inte stå på det under graviditeten? Och samma sak, kan man amma med det här eller inte? Så att lite beroende på vem du frågar.
Mm, jag har förstått det också, att det är lite olika. Men då tänker jag ändå att det finns forskning som tyder på att det är godkänt, liksom.
Allting tyder på det, men det är inte så att man har gått ut med sådana riktlinjer.
Nej.
Men där tänker jag också att man får ha de här vågskålarna hela tiden. Får du för mycket en stor funktionsnedsättning så att du inte klarar av att gå till arbetet, att du får problem med dina relationer, att du liksom inte kan hålla din struktur, då tänker jag absolut att man ska liksom kunna motivera en sån.
Mm.
Men som med alla läkemedel under graviditeten så är det ju minsta möjliga effektiva dos.
Mm.
Och det ska finnas evidens. Man ska inte stå på läkemedel som inte fyller någon funktion.
Nej.
Bara för att man har stått på det i 10 år. Utan allting ska liksom vara evidensbaserat, tycker jag.
Mm. Ja, och amning. Vet du?
Samma sak där, men där är det ju faktiskt så att nu har man ju ändå släppt om man går in på Janusinfo, för det är det man ska gå på. Man ska inte gå på det som står i FASS.
För i FASS får man nästan inte amma på någonting.
Nej, så är det.
Så där tittar vi inte.
Nej. Men i Janusinfo, om man läser på det, då står ju faktiskt det att Concerta och Ritalin kan man faktiskt amma på. Elvanse är fortfarande lite mer tveksamt om man pratar med barnläkarna. De tycker att de barnen kan vara lite mer lite pigga, lite rastlösa, lite svåra att mata. Men det där är också på någon... Där kan man också fundera på delamning. Och jag menar, är det ett friskt, fullgånget barn så kanske det går jättebra att amma också. Men man får vara lite mer extra liksom observant på symptom hos barnet. De finns när det är liksom helt nyfött.
Mm.
Sen kan man också prata med det här om amning med den naturliga uttrappningen. För jag menar, om du har haft ett barn och medicinerat under graviditeten så har ju det exponerats för en hög dos läkemedel. Ammar du sen, då blir det en långsam uttrappning. För du har ju läkemedlet i bröstmjölken.
Mm.
Och så att de där utsättningssymptomen som barn kan få när liksom i samband med förlossningen, de kan ju minska om du liksom ammar ditt barn. Då liksom trappas det långsamt ut.
Mm.
Så det behöver absolut inte vara dåligt.
Nej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme, eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det är det inte längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer.
Mm. Jättebra informationssida. Den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst.
Mm.
Och det vi tänkte prata om idag, det är att det finns någonting som heter samtalsguide på den här sidan.
Mm.
Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här: att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig, eller ibland svårt, eller inte min grej.
Mm.
Eller om jag blev gravid nu och så vidare. Liksom. Så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan du träffar din gynekolog eller barnmorska. Så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet.
Ja.
Så man kan fylla i den på den här hemsidan, så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den.
Ja. Jag skulle säga att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som är väldigt viktiga. Och sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och sådär, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är, eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen.
Mm.
Hur viktigt det är att man inte blir gravid.
Mm.
Användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Mm. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man bör fundera på innan man väljer ett preventivmedel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. Och sen så tar man med sig det till sitt möte med barnmorska och gynekolog, och då är man väl förberedd.
Mm. Och jag lovar er att om ni gör det här innan ni går till en barnmorska eller gynekolog, då kommer ni få mycket bättre hjälp. För att det här är liksom ingenting som bara finns i en, utan man måste liksom fundera lite på såhär, vad är viktigt för mig? Vill jag ha mens eller inte? Och så vidare. Så att gå in på mittpreventivmedel.se och titta runt där och gör den här
samtalsguiden.
Tack Bayer för att ni har utvecklat denna braiga sida om preventivmedel.
Det är otroligt bra. Tack så jättemycket.
Tack. Jag tänker en annan grupp kvinnor som är sköra under graviditet, men framförallt efter förlossningen, är ju de som har bipolär sjukdom.
Mm.
Det är ju det som man förr i tiden kallade manodepressivitet. Det försvann ju för länge sedan, men jag hör ändå att en del människor använder det ordet fortfarande. Men nu kallar man ju det bipolär sjukdom. Och så finns det två typer, 1 och 2. Vad är för skillnad på dem?
Bipolär typ 1, det är den som är lite mer kraftfull. Och där ska man någon gång ha haft en mani. Alltså då, och själva skillnaden mellan en hypomani och en mani är att vid manier, där har man tappat sjukdomsinsikten och man behöver troligtvis inneliggande slutenvård inom psykiatrin. Om du har en hypomani så är den inte riktigt lika allvarlig, utan du kanske klarar av att gå till arbetet, upprätthålla relationer, betala räkningar, du har bara mer energi, men du har liksom inte en fulminant sjukdomsbild.
Just det.
Mm. Det är det som är skillnaden.
Mm.
Depressionerna är de samma.
Okej, okay. Mm. Så det är manierna som skiljer sig åt. Mm. Och varför är de här kvinnorna lite extra sköra?
Ja,
vi berörde det lite förut också ju.
Ja, mm. Nej, men det här är en grupp som man vet alltså det är ökad risk att få en postpartum-psykos helt enkelt.
Mm.
Och det, en postpartum-psykos är ju, alltså det här är någonting, ett affektivt skov som blir också någon psykosbild oftast efter förlossningen och kan vara väldigt, väldigt kraftfull.
Mm. Och väldigt allvarligt.
Väldigt, väldigt allvarlig. Och där behöver man snabb hjälp helt enkelt.
Mm.
Det är, inom psykiatrin är det här ett av de tillstånden som vi kallar akut psykiatri.
Mm.
Där man kan kanske överväga vårdintyg, tvångsvård och alltså kraftfull hjälp helt enkelt.
Mm. Är det vanligt att man får ett skov med mani än ett skov av depression?
Nej. Det är också lite olika. Alltså just bipolär typ 1, som är den, kan man säga, där man kan bli sjukast. Där kan man få både sina psykoser, man kan bli regelrätt manisk och man kan även få djupa depressioner med vanföreställningar. Däremot bipolär typ 2, där är det mycket vanligare med just depressioner.
Mm. Och en del kvinnor som har bipolär sjukdom står på litium.
Japp, stämmer.
Kan man stå på det under graviditeten?
Ja.
Kan man ha amma med den medicinen?
Ja.
Ja, det kan man. Mm. Det såg jag förvånad ut. Jag hade för mig att man inte kunde amma med den, men det kan man. Men man kollar koncentrationerna. Så
precis,
är det.
Så är det. Mm. När man, om man bestämmer att man vill amma, då ska man, då gör i alla fall vi så att man, eller jag rekommenderar att man skickar en remiss till barnläkare så att man gör en jättebra planering för de här kvinnorna.
Mm.
Och det man gör då, om man ammar med litium, då tar man litiumkoncentration i navelsträngs, som ett navelsträngsprov på BB i samband med förlossningen, eller på förlossningen. Sen tar man litiumkoncentration på barnet vid 2 dygns ålder i samband med PKU-provtagning. Och sen där jag jobbar, där följer man upp de här barnen efter 2 veckor, 4 veckor och 8 veckors ålder. Med provtagning på litiumkoncentration, njurvärde och TSH-värde. Alltså det finns också sköldkörtel, precis.
Så att man kollar att bebisarna tål den här dosen som de får i sig via amningen.
Mm. Och en klinisk bedömning av barnläkare.
Men brukar det gå bra att amma?
Det brukar gå jättebra att amma.
Ja.
Men man ska vara medveten om att man ska att man ska gå på de här kontrollerna.
Mm. Har du någonting ytterligare att lägga till om bipolär sjukdom och amning eller så?
Ja, men det jag också tycker och tänker kring den här gruppen, det är att om man vet att man är väldigt, väldigt känslig för sömnbrist, då kanske man ändå ska överväga att inte amma.
Mm.
Alltså just för den delen.
Mm.
Det är också väldigt skönt att kunna lämna över det till en partner. Man kan dela på det. Och att man kanske kan sova varannan natt.
Mm.
Så att man liksom inte hamnar i de här sköra liksom situationerna när man liksom känner att man bara måste få sova.
Nej.
Man kanske kan ta sömnmedicin varannan natt eller några gånger i veckan eller vad som helst bara för att stabilisera sig. Och jag tänker också den här gruppen att man kan faktiskt delamma.
Mm.
Jag tänker att vi borde vara mer positiva till delamning.
Mm.
Just med tanke på läkemedelskoncentration som går över i bröstmjölken. Att man kan dela på ansvaret, att man kan få sova och återhämtning.
Mm. Ja, nej, jag håller med. Och jag tror att vi går åt det hållet också, att det är mera att man pratar om att delamma. Eller hur? Var det inte mera förut att vi liksom, att alla skulle amma till 100% och hela tiden? Sen svänger det här hela tiden. Upp och ner och först ska alla amma och sen ska, ja, sådär. Så att det är väl liksom lite svängningar, men jag tycker att det är praktiskt. inte bara för kvinnor som har en psykisk sjukdom, utan klart att funkar det bra med amningen och så här, men en del, amningen driver ju en del kvinnor till vanvett. Man kan ju bli galen liksom av att det inte funkar, om man aldrig får sova och det gör ont och det är bulder, och sen så är man på något sätt nästan pressad till att amma hela tiden. Så att, alltså, delamning är jättebra. Mm.
Absolut, jag håller verkligen med. Och där vet jag att barnläkarna brukar säga att om det är så att man vill att barnet ska kunna ta flaska, då brukar man rekommendera att man introducerar flaska ungefär vid en till två veckors ålder. Okay. Därför att det är som ett fönster när barnen, eller när de här späda barnen, när de suger på allting.
Mm.
Så att man kan börja att amma och sen introducerar man flaska just vid en till två veckor.
Mm.
Så att har de väl lärt sig att ta nappflaska då kan man liksom både amma och mata på flaska, och det är väldigt, väldigt praktiskt.
Mm. Precis. Så, och då blir man ju orolig att man, om man tar på flaska, att man ska sluta ta bröstet.
Ja,
det är det
man
alla
introducerar. Exakt.
Ja, det är det alla,
men man kan introducera flaskan bara lite, men inte bara flask. Alltså om man vill fortsätta amma så kan man ändå göra det.
Mm.
Mm. Men
delamma. Det slår vi ett slag för.
Mm.
Mm. Jag måste säga att jag tycker att inom det här området med psykisk ohälsa och graviditet och förlossning, eftervården, så funkar ju det väldigt bra oftast. Jag tycker kvinnorna som kommer och föder som har en psykisk sjukdom är välplanerade från mödravården, och man har liksom någon bedömning från psykiatrin och väl sammanfattat. Jag tycker det funkar väldigt bra. I Stockholm säger jag här nu. Vad tycker du?
Jag tänker att det är någonting som alla kvinnor borde kunna få ha rätt till. Särskilt när man har en psykisk sjukdom. Att man liksom får en ordentlig förlossningsplanering. Stämma av sina mediciner. Gör en jättebra planering för BB-tiden. Och framförallt tycker jag eftervårdstiden är jätte, jätteviktig.
Mm.
Jag kan ofta tycka att det finns mycket kontroller och mycket uppföljning och så under graviditeten, men att man släpps som nybliven förälder.
Mm.
Och igen, det är ju den perioden som är skörast.
Sant. Det tycker ju patienten också.
Ja.
Vet man.
Mm. Och det är inte sällan, tycker jag, som man träffar patienter när de kommer tillbaka gravida nummer två eller tre och sådär. Och man får höra hur otroligt ensamma de var.
Mm.
Under sin liksom, efter förlossningen förra gången.
Mm.
Och att man faktiskt inte riktigt vet vad man ska vända sig.
Nej.
Och när ska man tycka att någonting inte är som det ska? När ska man be om hjälp? Och jag, generellt så tror jag att man ber om hjälp alldeles för lite.
Mm. Man tänker att det ska vara jobbigt.
Ja,
mm.
Alla har det jobbigt och alla har bröstinfektioner, eller alla är trötta, men det är...
När ska man be om hjälp då? Om man, jag tänker, den här stora gruppen med ångest och ångestsjukdomar och depression, när ska man be om hjälp?
Jag tänker att man ska be om hjälp väldigt mycket tidigare än vad man gör generellt.
Mm.
Och antingen det bästa av allt, eller i alla världar, skulle ju vara att man hade gjort en plan innan, när man var någorlunda frisk och kände att man kunde liksom göra en plan, så att man visste var man skulle vända sig. Vilken vårdcentral, eller vilken BVC, eller vilken liksom hjälp kan jag be om? Så.
Mm.
För när man väl befinner sig i den situationen så är man väldigt skör och väldigt utsatt.
Mm.
Eller att man kan be sin omgivning att om jag blir si och så, så måste ni säga till mig att söka hjälp. Eller att man kan be sin partner eller nära familj eller vänner om hjälp.
Mm. BVC ska ha som uppdrag att fånga upp viss psykisk ohälsa, eller hur?
Ja.
Tycker du att, att det funkar?
Väldigt olika.
Mm. Det är mycket fokus på bebis.
Mm.
Mm. Och amning.
Ja.
Och att bebisen går upp i vikt. man kanske inte hinner med så mycket annat liksom, de första veckorna och första besöken egentligen. Ja, men det här är ju någonting, vi kan ju aldrig sluta prata om detta, hur viktigt det är att man är uppmärksam på symptom och att man ber om hjälp i tid.
Och där kan jag tycka att de patienter som har en verklig psykisk sjukdom och har kontakt med en specialistpsykiatri eller en vårdcentral, de får mycket bättre hjälp.
Mm. Det är nog de jag syftade på.
Ja.
Ja, de som går liksom inom specialistpsykiatrin kommer ju till sjukhuset och är så välplanerade och vet exakt allt. Och så. Men den här andra gruppen som inte följs inom specialistpsykiatrin, ångestgruppen, de är nog inte så väl omhändertagna.
Precis, så är det.
Mm. Det måste vi bli bättre på.
Ja.
Mm.
Och där ligger det mycket på vårdcentralerna, tänker jag. Det är den som är, som det har blivit nu. Det är de som, det är svårt att komma in i specialistpsykiatrin som det ser ut. Utan det är liksom första linjen psykiatri man pratar om, och det är vårdcentralerna.
Mm.
Jag vet inte hur det ser ut i hela Sverige, men så ser det i alla fall ut där vi jobbar, tänker jag.
Ja, så ser det nog ut i stora delar av landet. Mm. Mm. Men se till att be om hjälp, och sen så får man också inte ge sig om man inte tycker att man får hjälp direkt. Mm. Liksom, utan att man får be igen och säga att nu är det så här och jag sover inte, eller jag känner mig ledsen, eller jag känner inte att jag klarar av det här. Måste man be om hjälp igen, även om man fick ett nej första gången, och säga att det här är normalt. Mm. Tack snälla Petra för att du kom hit. Du åkte genom köer i Stockholm, vet jag, för att ta dig hit. Jag är så tacksam för det. Du träffar ju ganska sjuka kvinnor, eller hur?
Ja, det gör jag.
Men att det här är ett väldigt vitt och brett problem. Ångest och liksom depressionssjukdomar under graviditet och förlossning och eftervårdstiden är jättevanligt.
Mm.
Att man är uppmärksam på symptom, tänker jag. Det vill jag skicka ut.
Mm.
Man inte skäms för det.
Mm.
Men jag tycker att det är pinsamt att man, inte var starkare än så. Det är vanligt.
Ja, väldigt, väldigt vanligt.
Mm. Mm. Tack Petra, och ja, på återseende.
Ja.
Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.